Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus som är världens ljus, kom och lys upp vårt mörker så att vi ser dig idag och så att vi kan vara salt och ljus i världen. Amen. Predikotexten är texten för allhelgonadagen enligt den andra årgången. Från Matteus evangeliets femte kapitel, verserna 13-16, som lyder i Jesu namn. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Om man tänder inte ett ljus och sätter det under käppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Temat för predikan är salt och ljus, de huvudord som finns i den här texten. Texten är en del av Jesu bergspredikan och den följer direkt efter saligprisningarna. Jesus riktar sig till sina lärjungar, det ser vi ju i början av bergspredikan då han kallar sina lärjungar inför sig och talar till dem. Det är alltså inte en predikan för folket hur man ska behaga Gud för att få bli en Jesu lärjunge. Det handlar om en predikan till Jesu lärjungar. Hur Gud vill att hans lärjungar ska leva sitt liv. Jesus är mycket konkret. Vi känner alla till saltets funktion som krydda. Förr i tiden kanske det var ännu viktigare att det hade som funktion att bevara livsmedlen från förruttnelse då det inte fanns kyl och frys vi har idag. Det här är kanske också främst den funktion som Jesus avser här, skydd mot förruttnelse. På samma sätt förstår vi bra vad Jesus menar när han talar om att ett ljus måste hållas framme för att kunna lysa upp ett mörkt rum. Vi ska först ställa frågan med tanke på gårdagens tema. Vem är ett helgon? Om vi vill ställa fram oss som ett ljus som ska lysa för världen så kan det mycket lätt uppfattas som självberöm. Vi vill synas för att människor ska berömma oss eller uppskatta det vi gör. Vi vill med andra ord gärna uppfattas som helgon genom det vi gör. Det här är någonting som det är väldigt naturligt för en människa. Men det är inte det som Jesus vill att vi ska göra. Vi ska låta vårt ljus lysa så att människorna prisar vår far i himlen. Allhelgonadagen förstås ofta helt fel. Den romersk-katolska kyrkan har genom firandet av helgon fått uppmärksamheten att riktas mot några människors gärningar. Moder Teresa är ju ett exempel som säkert kommer framför oss. Hon som gjorde så mycket gott bland de fattiga. Ja, hon är ett helgon. Osjälvisk. Offra sig för andra. Men det är inte Moder Teresa eller andra människor som ska få äran. Det är Gud som ska prisas. Människan ska inte prisas. Vi ska slå fast utifrån det som Bibeln undervisar, att ett helgon är en som genom tron är klädd i Jesu egen rättfärdighet och helighet. Ett sådant helgon ger Gud äran. Inte alla som har dött är helgon. Den som lever det eviga livet i trons gemenskap med frälsaren fortsätter att leva om en kroppen dör. Men den som förkastar honom är osalig och blir evigt förtappad om han dör i sin otro. En sådan är inget helgon. Han må sen ha levt hur osjälviskt och berömvärt som helst. Det här ska göra oss ivriga att sprida evangeliet så att ingen ska drabbas av den här hemska följden av livet. Att man blir evigt osalig. De helgon som är döda, de som har levt i tron på Jesus och avsomnat i den tron, dem ärar vi genom att följa dem i deras tro. Inte genom att ära dem själva. Bibeln innehåller ingen befallning att ära dem, lika lite som någon människa. Däremot befaller Bibeln oss att ära Gud genom att mätta de hungriga, att hjälpa dem som lider förföljelse, dem som ligger fångna i synden, för att de ska se och tro på frälsaren. Bergspredikan, som också innehåller vår text idag, ger oss en vägledning i lagen, hur vi ska leva för att betjäna våra medmänniskor och därmed ge Gud äran. För att vi ska kunna ge Gud äran så som det är hans vilja, så måste vår egen berömmelse tas ifrån oss. Vi behöver se var vår berömmelse finns, nämligen i Jesus, i det sanna ljuset. Det här betyder att en del av predikan idag måste riktas mot oss själva, men den ska ha sitt slutmål i att vi ska se Jesus, för att vi av honom ska veta hur vi ska leva för att ära honom. Låt oss nu börja granska texten med att fråga oss hur vi som kristna kan vara jordens salt. Då tänker vi inte på saltet som en krydda utan som ett hinder för förruttnelse. Jesus använder två olika ord i de här två liknelserna. Jordens salt, ni är världens ljus. De avspeglar också de grekiska grundorden här som är olika. Jorden är ge, det har vi geologi i många ord som börjar med ge, som handlar om jordytan eller marken eller land i motsats till hav. Men det kan också innefatta jordens befolkning eller en trakt. Saltet är mycket konkret. Det passar bra med den här betydelsen, den konkreta betydelsen av jorden eller marken eller jordens befolkning. I fråga om världens ljus används det grekiska ordet kosmos, som betyder världen eller universum eller också världsordning. Där handlar det alltså om mer abstrakta ting. Orden om att vi är jordens salt står direkt efter den sista saligprisningen, som talar om hån och förföljelse, men också om lön i himlen. Att leva med Jesus betyder att vi hamnar i ett motsatsförhållande till den värld som är underkastad andlig förruttnelse. Vi lever i den världen, men vi tar inte del i allt vad den gör så att vi skulle smälta in i den. Ibland kommer det här att märkas mycket konkret. Eller det borde märkas. Vi använder inte vulgära ord och svordomar. Vi trivs inte i dryckesgillen och där man gycklar med Guds ord och bud. Vi går inte till prostituerade och ser inte på porrfilmer eller våldsfilmer. För Guds ord säger att vi ska fly otukten. När man på arbetsplatsen är benägen att fuska då chefen inte ser på, så vill vi göra vårt arbete i medvetande om att Gud hela tiden ser oss. När en världsmänniska främst tänker på sin karriär och på att förtjäna så mycket pengar som möjligt, ser vi som kristna på våra medmänniskors behov. Vi unnar andra gott och delar med glädje våra tillgångar med de behövande, i förvissningen om att Gud har gett oss det som vi behöver så att det räcker till, mer än väl, att ge åt dem som behöver den bättre. Då vi sitter i ett sällskap där man för fram mindre smickrande saker om dem som inte är närvarande, tänker vi på åttonde budet och försöker försvara den som blir baktalad istället för att stämma in i kören. Ja, nu har vi redan hunnit göra oss en rätt så bra meritlista, eller vad? Men vänta lite, kändes det inte ett stick i samvetet ändå? Har jag verkligen gjort så där? Alltid? Kanske nog ibland, men så kommer jag på mig själv med att det nog har skett en del missar då och då. Kanske också allvarliga missar, fast vi har lyckats dölja dem. Det är viktigt att vi också låter Jesu ord vara en spegel för oss, så att vi ställer inför Guds stränga lag och frågar om vi verkligen har gjort så som Gud vill. Då får vi bekänna, som vi redan har gjort i trosbekännelsen, i syndabekännelsen, att vi inte har älskat Gud över allting, inte min nästa som oss själva. Därför misslyckas vi, därför anklagar samvetet oss, med all rätt. Vi får påminna oss att det var just därför som Jesus kom till världen. För att vi inte klarade av att vara precis sådana som Gud kräver. Vi har till och med saknat all berömmelse från Gud. Om vi hade klarat dem så hade Jesus kommit i onödan. Vi frågar oss hur den stora vita skaran i himlen har kommit dit. Varför kan de bära vita kläder som en symbol för absolut renhet, frihet från synd och skuld? Var det för att de alltid lyckades i sitt liv? Det brukar låta ibland så vid begravningar, att den som har dött var helt fullkomlig. Nej, det var för att deras kläder har tvättats vita, rena i lammets blod. I sig själva var kläderna smutsiga av synd. Men sen Jesus, Guds lamm, tvättade dem rena i sitt blod, är de vitare än snö. Där finns ingen fläck, ingen skrynkla. Allt är helt perfekt. Skulle du och jag tvingas leva så att vi skulle förtjäna sådana vita kläder, då skulle ingen av oss godkännas. Hur mycket vän försöker leva rätt i en omgivning som är förpestad av orättfärdighet, så finns det alltid fläckar som smutsar våra fina kläder. Jesus talar alltså inte om de krav som han ställer på oss för att vi ska få bli hans, för att vi ska godkännas som hans lärjungar. Nej, han talar till oss som har renats i hans blod och sår, som är heliga och rena i honom, som därför har frimodighet att spegla hans kärlek bland våra medmänniskor, utan att behöva göra det för att själva få uppskattning och bli omtyckta. Rosenius beskriver relationen mellan tron och dess frukter så här i en sång. Kan jag rätt mig dölja i Kristus och bli still, så lär och kärlek följa, fast icke som jag vill. Det rätta sättet att bli jordens salt är att vara stilla hos Kristus. Då är det han som sköter om att det blir lagom salt. Då kommer vi över till vårt andra ämne, att lysa upp i denna onda värld. Här talar Jesus direkt om goda gärningar som vi gör för att människorna ska prisa vår far i himlen. De här gärningarna kan vara av två slag, våra ord och våra handlingar. Vi har den senaste tiden hört hemska saker om de kristna i Syrien, Irak och också på många andra ställen där extremmuslimerna går fram med fruktansvärda metoder. Det sker så hemska grymheter att vi har svårt att förstå hur människor kan vara så grymma. Vi kan inte själva tänka oss in i hur det, att vi skulle vara mitt i sådant och hur vi då skulle hantera ett ultimatum att avsäga oss vår tro för att komma undan de värsta grymheterna eller att stå fasta och lida den hemskaste tortyr och kanske död. Mitt i det här finns det pastorer som tackar Gud för att han har sänt dem in i en sådan situation. Nu får de nämligen helt fantastiska möjligheter att vittna om Guds kärlek i Kristus Jesus. Kontrasten mellan den djävulska ondskan och de kristnas tålmodiga vittnesbörd i bekännelsen är enorm. Deras handlande vittnar starkare än vilken mäktig predikan som helst som framförs i en lugn och trygg miljö. De får ju vittna om honom som själv utstod ännu värre tortyr än de gör för att vi skulle få leva med honom i himlen. Vi längtar ju inte efter att komma in i en sån situation. Vi får tacka Gud för att vi får leva i frihet, i trygghet, i vårt land och ha det så bra. Och vi ska oupphörligt be för våra kristna bröder och systrar som lider. Men vi ska inte heller underskatta de möjligheter vi har att bära fram ett vittnesbörd om Jesus i vår vardag. Jag vill påminna om att det är det vittnesbörd som vi som vanliga kristna bär fram i vår vardag som är det viktigaste sättet att vinna nya människor för tron. Vi tänker kanske att det är gudstjänster och andra samlingar som är det viktigaste. Att vi ska försöka få med människor för att höra på predikan och så bli omvända, komma till tro. Men ofta når vi inte just längre än till oss själva. Hur kan vi då nå människor med ljuset, med Guds ord? Det är ju en vanlig fråga idag det här. Hur når vi ut till nya människor? Jag vill anknyta till en illustration som några av oss kanske minns från konferensen Vägen fram som hölls för drygt 10 år sedan i Vasa. Då höll Mikkel Vigilius ett föredrag om församling och mission. Han ritade ett hus som föreställer vår gudstjänst eller vår kyrka. Där samlas församlingen i gudstjänst på söndag. Men sen ritade han en ring med en pil runt hela det här huset. En pil som går liksom visar på att det finns ett omlopp kring det här. Och så skrev han in siffrorna 7 gånger 24 vid den där pilen. Vad betyder det? 7 gånger 24. Jo, man brukar använda det för att tala om hela tiden. 7 dagar i veckan. 24 timmar i dygnet. Vad är det för någonting? Han använder samma bild också i den utmärkta boken Genom evangeliets kraft. Jo, med det här vill han visa att församlingen efter att ha tagit del av syndernas förlåtelse i gudstjänsten och blivit styrkt av ordet och sakramenten lever som ljusets vittne i sin vardag. 7 dagar i veckan och 24 timmar i dygnet. Det är då som vittnesbördet bärs ut till dem som inte kommer in innanför kyrkans väggar. Det är i vårt vardagsliv som ljuset lyser upp i världen. Genom våra ord och vårt liv ser människorna en återspegling av Guds kärlek och den frid som vi kristna har mitt i en orolig värld. Det är ju inte så att vi som kristna får möjlighet att avskärmas från allt det onda. Vi hör på samma radio, läser samma tidningar. Kanske vi också ser på samma nyheter i TV eller via datorn. Även om vi inte ska sitta framför vålds- och porrfilmer som världens människor gör. Vi är en del av ett samhälle där den kristna tron betyder väldigt lite. Och vanligen väcker den bara förargelse. Det blir hån när Bibelns klara bud läggs fram så att det konfronterar världens ondska. Det som skiljer Guds helgon från alla andra människor är att de får sin kraft från Jesus. Han säger ju inte bara att vi är världens ljus. Han säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Här är det världens skapare och kung, Herren, den levande guden själv som talar. Det är han som är livets ljus från evighet, det sanna ljuset. Det var han som skapade ljuset, det var han som införde detta i skapelsen på den första skapelsedagen. Den som följer honom har livets ljus. Utan honom har vi inget ljus att lysa upp med. Det är inte vi som ska lysa, utan det är det eviga ljuset som vi ska vittna om. Här kommer åter bekännelsen in, det som vi talade om för 2 veckor sedan. Det är fråga om att säga detsamma som Jesus säger. Det är fråga om att följa honom så att vi lär oss att göra detsamma som han skulle göra. I ingen dera handlar det om att sträva efter att bli ett helgon som människor ska berömma. Det handlar om att vi är helgon, dyrköpta och benådade i Kristus rättfärdiga syndare. Som har fått ett oerhört stort uppdrag att vara en återspegling av det himmelska ljuset bland våra medmänniskor. Du som suckar under din svaghet och tycker att du är långt från något helgon. Du ska alltså vända blicken bort från dig själv och se på Jesus. Han, all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. Ja, tack kära Herre Jesus för det som du har gjort för oss. Och hjälp oss att ta det till oss, leva av det, låta det flöda ut som ljus till våra medmänniskor. Amen.